Nu, mitt herrskap, nu är det dags. Säsongens första söndagsöppet med Agneta Bolme-Börjefors, Uffe Larsson och så nykomlingen Alice Ba.
Hej och välkomna till Pixelklubben 64.
Vi är en podcast där vi pratar om gamla videospel och fina minnen från de glada 80- och 90-talen. Och idag gör vi för första gången skäl för vårt namn. Vi ska nämligen spela Lylat Wars till, ja, Nintendo 64. Du, förresten, hörde du det klippet jag skickade till dig? Om skånska kärringen? Fy fan vad jag skrattade.
Jag har aldrig hört en så skånsk.
Men... Nej. Hälsa till alla jag känner. Och Ragnhild.
Vad var det, Trelleborg?
Ja, Trelleborg som vanligt. Har du spelat Starwing? Det spelet som det här är baserat på som släpptes till Super Nintendo?
Nej, det har jag inte.
Nej, faktiskt inte jag heller. Men det här spelet är ju i vilket fall en remake på det.
Ja, eller inte till 100%, men det är ju Shigeru Miyamoto som står som producent. Men jag läste någonstans att han sa att ungefär 60% var nog från SNES-spelet.
Det var det som hette Star Fox i USA ju.
Det var väl någon konstig upphovsrätt som gjorde att det inte fick heta Star Fox i...
Star
det är konstigt Wing. Med tanke på att... Remaken till 3DS heter ju Star Fox 64 3D.
Här i Sverige?
Ja, det blir ju rätt skumt. Så där har Lylat Wars.
Ja. Jo, du sa Shigeru Miyamoto, ja. Jag hörde att han gillade, du vet, såna hand puppets. Och att han var ett fan av Thunderbirds.
Mm, som du älskade när du var små.
Mm. Eller gjorde jag det?
Varför älskar du det?
Alltså, det jag minns är att jag sa till dig och en annan kompis att jag har sett det. Och sen fick ju ni för att jag avgudade allt som hade med den serien.
Vi tänkte till och med köpa en sån figur till det julklapp.
Mm.
Men visst var det en gammal serie från typ 60-talet eller någonting?
Ja, det måste det ha varit.
Det var ju såna här fula fiskelinor man sa. På docknen.
Ja, men de kan ju inte varit så medvetna då på 90-talet att ja, vi gör en medvetet old school tv-serie. Så tänkte man inte då ju.
Nej, jag tror den var gammal, men vilken, vad var den gick på TV3, eller hur fan var den?
Ja, jag kunde se det, TV4.
För jag har ju inget mer, alltså jag vet att jag såg det och att jag tyckte att det var jättetöntigt, men när gick det? Alltså...
Typ 93-94 vill jag minnas.
Ja, vänta, på morgonen gick det, var på helgerna.
Mm.
Just det, lördag morgonen. Sånt. Men vänta lite, om figurerna började säljas då, varför skulle de göra figurer av en gammal serie?
I vilket han Shigeru Miyamoto, han var ju ett sånt fan av sådana serier så att han bestämde att gubbarnas munrörelse i de här dialogrutorna skulle bara liksom röra sig upp och ner som, ja, som en Pac-Man-figur. Och det här innebar att det halverade ungefär programmeringstiden för teamet. Det är det.
Okej, jag hittade Thunderbirds här. Det är faktiskt en brittisk science fiction-serie från 60-talet. Men det är ju jättekonstigt att de släppte leksaker.
Det kan inte vara så att leksakerna också var en remake. Att det var liksom de gamla figurerna som de gav ut igen.
Jag vet inte. Jag vet bara att det kom en extremt kass långfilm. Typ 2004 eller någonting.
Ja, just det.
Men han... vad heter han?
Kevin Spacey, va?
Kevin Spacey. Nej, han kassa som alltid dör i alla filmer. Han
Jack Nicholson dör i alla sina filmer. Easy Rider dör han i, Jökboet dör han i, första Batman dör han i.
The Shining.
The Shining dör han i.
Nej, inte Jack Nicholson. Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han är med i Terminator 2. Det är han som ska ta upp Titanic också i Titanic-filmen.
Okej.
Okej, Lylat Wars.
Ja, regissör heter Takao Shimizu.
Och för musiken står ju vår gode vän Koji Kondo.
Ja, just det. Kompositören till bland annat ja, Super Mario-temat och Legend of Zelda-temat.
Ja, alltså, sicken jävla meritlista han har. Ska läsa upp allt han har gjort?
Ja.
Devil World, Super Mario Bros. The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 2, 3, Super Mario World, The Legend of Zelda, Link to the Past, Super Mario World 2, Yoshi's Island, Super Mario RPG, Super Mario 64, Super Mario Kart 64, Star Fox 64... Ocarina of Time, Super Smash Bros, The Legend of Zelda Majora's Mask, Super Smash Bros Melee, Super Mario Sunshine, Mario Kart, Double Dash, Zelda The Wind Waker, New Super Mario Bros, Twilight Princess, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2.
Han är med andra ord spelvärldens The Beatles.
Exakt.
Light Wars är det 10:e mest sålda spelet till Nintendo 64. Och det släpptes här i Sverige den 20 oktober 1997.
Det var ju det första spelet som hade Rumble Pack. Eller skakfunktion överhuvudtaget.
Ja, precis. Light Wars såldes ju ihop med just Rumble Pack. När det tillsatt som man kunde sätta på undersidan av kontrollen. Så gjorde att det skakade till i styret när man krockade eller när man sköt.
Man fick väl någon guide till, fick man inte också?
Ja, ja. Jag hörde en grej om Rumble Packen.
Mm-hmm.
Och GoldenEye. Alltså när man utvecklade GoldenEye var det från början meningen att man skulle ha Rumble Packen i kontrollen. Och varje gång man skulle ladda om vapen så skulle man ta ut Rumble Packen och sätta i det igen.
Fan vad jobbigt det här.
Ja, där, alltså jag gillar idén faktiskt. Att man skulle vara lite mer verklighetsaktig.
Det är ett magasin.
Exakt, det är som en tidig version av vad Wii sysslar med nu.
Mm.
Den här stora förpackningen med Lylat Wars och Rumble Pack och guiden kostade 749 makaroner. Det är det.
Det var ju ganska billigt om jag får med vad vissa Super Nintendo-spel kostade. Någonting man fick ett extra tillbehör till.
Alltså vad nu är 100-lappen dyrare än de flesta andra Nintendo 64-spel. Så kan vara därför det inte sålde mer. För jag trodde det skulle vara högre upp än 10:e plats. Sålde i 3,3 miljoner exemplar totalt.
Jag hörde att det sålde mycket bättre i väst än i Japan i alla fall.
Jag tror fan det beror på namnet. Lärat Wars är fan ett skitbra namn. Ligger så skönt i mun.
Som ja, flickan fast sa. Star Fox tycker jag låter jävligt coolt.
Beroende på hur du som spelare sköter det på varje bana så finns det hela tiden två olika sätt man kan ta sig igenom det här solsystemet. Man kan få mission complete på en bana. Då är banan halvklar. Alltså att du kanske inte följde alla direktiv som gavs dig. Och sen kan man också få mission accomplished. Och då klarar man den på rätt sätt. Då är man ett riktigt flygares.
Mm-hmm. Historien kanske.
Ja, vi kan ju ta och lyssna på hur bakgrundshistorien berättas i spelet. Och kära lyssnare, tänk nu på att det här är liksom ett spel som släpptes samma år till samma format som Super Mario 64, vars egentligen enda dåliga sida är just de kassa röstskådespelarna. Men lyssna, så här ska det låta.
Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet, Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pigma Dangar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pigma betrayed the team, and James and Pepe were captured by Andross. Pepe barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again.
Ja, man är ju i en fiktiv galax som heter Lylat System och Andrew som är någon slags apa. Han har väl tagit över och förslavat. Och då är det ju upp till Star Fox att rädda galaxen.
Vad det här är för spel egentligen, det är ju en rymdshootermapp i 3D. Fast det är ju egentligen så mycket mer så att jag skulle snarare kalla det här för ett rymdäventyr, eller hur?
Det känns ju väldigt Nintendo, alltså det är ju inget vanligt flyga och skjutspel.
Nej.
Ja, och teamet då, Star Fox, består ju av Fox McCloud, Peppy Hare, Sleepy Toad och Falco Lombardi. Fox McCloud är ju då huvudrollen som han spelar som räven.
Och Peppy då, haren. Jag undrar fan om inte han är släkt med Bucky och Hare.
Kan
Peppy Hare och Bucky och Hare, jag undrar det. Båda rymdkaniner liksom. Han gjorde uppdrag ihop med Foxes pappa James. Och det är ju han som hela tiden ger en kontrolltips. Och jag gillar det hur de bryter liksom fjärde väggen i det här spelet. Att, precis som i Metal Gear Solid, att han säger någonting hur man ska styra. Och så säger han exakt hur man ska göra. Do a barrel roll! Sen säger han liksom så här, press B or R button.
Det är ju ett citat som finns hur jävla många parodier och hyllningar som helst på YouTube. Och Falco då.
Surskallen.
Ja, han ska ju tydligen vara Fox gamla vän, men jag tycker mest han verkar hata honom.
Jag tror han är avundsjuk på att unga Fox McCloud är ledaren av Star Fox och inte han.
Han är så sarkastisk och dryg mot honom hela tiden.
Sen får vi nämna den här Rob 64 också, den här roboten som lagar skadade skepp mellan varje bana och ser till att man får liv. Och det är då han säger till sen, det är han som säger location confirmed, sending supply, skicka ner liv eller någonting.
Det är det namnet Rob, det lär vara från Rob the Robot. Ja, den här roboten till NES som man kunde styra med sån här gyros. Ja, vi får inte glömma Sleepy Toad heller. Den töntigaste, jobbigaste grodan i galaxen.
Men han är söt.
Ja, fast han är ju så irriterande alltså. Han är lite som han Jimmy Ambongs, eller vad han heter. Jar Jar Binks kanske han heter. Från Star Wars, episode 1.
Ja, Janne Långben.
De kan ju gå och hänga över varandra, höll jag på att säga.
Hänga över varandra.
Eller hänga med varandra. Sen finns det ju också en del andra karaktärer som dyker upp ibland, bland annat Kat.
Åh, med just Koba. Det. Foxes söta flickvän, ja. Fan, vilken sexig röst hon har det.
Ska du kolla upp för sex med henne också nu?
Nej. Sen får vi nämna General Pepper också, som är ledare över Star Fox Army.
Mm, det är han som ger direktiv vad man ska göra på alla missions och så.
Mishkans? Det lät som det så.
Mishk.
På varje bana så finns det såna här färgade ringar som man kan ta som ökar på livet och några emblem som ökar på kraften på din laserkanon.
Fast jag fattar inte riktigt vilken man skulle ta som gjorde vad eller hur många som gjorde vad.
Nej. Skulle ta alla.
Mm, men man kan ju också plocka upp bomber.
Ja, ja. Första banan är ju den här Corneria.
Mm, fin bana.
Ja, riktigt fin. Inte minst den här vattenytan som man kommer till efter ett tag.
Ja, jag gillar det när man liksom cruisar vattenytan.
Mm.
Jag minns att jag tyckte att den var sjukt snygg när jag köpte det här spelet 97.
Jag vill säga andra banan där, Mission 2, den här asteroidbältet. Det var första gången jag tyckte det här spelet verkligen var storslaget och episkt. Det är en blandning av musiken och att det händer så mycket på skärmen. Och man känner sig verkligen involverad i det som händer.
Det känns verkligen brutalt. De här stora asteroiderna närmar sig skeppet och man måste liksom undvika dem och skjuta som en galning.
Ja, vissa kan man skjuta sönder, men sen de här större blocken är bara, måste man undvika.
Jag tyckte att det såg ut som potatis när jag var lite.
Ja, det gör det. Ny potatis, ja.
King Elvar, tycker jag.
Mm. Obelix.
Ja.
Mission 3, Fortuna, det är ju den som jag tycker påminner mest om Star Wars. Det ser ut som man är på planeten Hoth. Och här för första gången möter man Star Foxes prisjägarfiende Star Wolf.
Ja, jag tycker de gör en snygg entré, skurkarna i det här spelet. Can anyone take care of it? Can't let you do that, Star Fox. Andros has ordered us to take you down. Andy, long time no see. Andros's enemy is my enemy. Just what I need to see. Star Wolf. Ja, de är ju Andros henchmen. Och de består ju av ledaren Wolf, som är en cool varg med lapp för ögat. Och Leon, den här kameleonten som har typ coolaste rösten i spelet. Och sen Pigma, en gris som verkar helt psycho. Det var han som förrådde James, Fox pappa.
Vet vad han heter i efternamn, den grisen?
Mm, Pigma Denga.
Ja, och var kommer det ifrån?
Star Wars.
Nu är det en av prisjägarna där. Kommer du köpte den figuren? Dängar!
På den där loppisen, ja.
Villa Homsvägen.
Jag har kvar den fortfarande.
Ja, var han komplett? Nej, var inte det.
Nej, tyvärr.
Och så har
jag har ju alla de prisjägarna.
Ja, vilka är det nu? For Loom, Sukus.
Sukus, babe. Och Dengar, Busk, Boba Fett.
Busk är ju coolast av de gamla figurerna.
Fast For Loom är jävligt cool med den här kappan och grejer.
Vi får ju nästan ta och berätta det.
Vilket?
I slutet av 90-talet när du och jag hade börjat samla på gamla figurer så hittade vi en skånsk säljare någonstans som hade en massa gamla. Så vi köpte ju en hel del figurer av honom och 5 år senare så skulle vi göra en bus.
Det var väl mer, var det inte?
Ja, 6-7 år senare så skulle vi göra en busring. Och så sa vi, ja hej, vi heter det här och vi köpte Star Wars figurer av dig. Och vi köpte Varuk. Och så kos. Men det är så att vi har inte fått figurerna än. Och han bara, jaha, ja, det låter ju skumt dig, va?
Kul att han fortfarande sålde fingret.
Ja, precis. Han tyckte inte det var konstigt, liksom.
Nej. Så bara, ja, det var det här. Och så bara, ja, mars. Mars? Bara, jag var alltså 99.
Ja, det var kul. Så, mars.
Ja, det började ju med att jag fick en sån här faxad lista med typ handskrivet av vilka figurer han hade. Och det slutade ju också med att andra gången vi beställde av honom så hade vi inte pengarna väl hade skickat iväg, så att vi sket och hämtade ut det.
Just det.
Och då blev han jättearg, så att det var ju därför vi ville busringa honom då några år efter, för att vi ville få honom arg eller något.
Vi hade en grudge med honom helt enkelt.
Ja.
Men den fjärde medlemmen av Star Wolf.
Mm, det är ju Andrew. Det är ju Andros brorson, va?
Mm, gammal apskräll. Det är en så kallad låst bana, kan man kalla det, att man liksom inte kan flyga rakt fram längre, utan man ska flyga runt en stor plattform och skjuta sönder en bomb. Är det så?
Ja, man ska väl desarmera en bomb innan tiden går ut. Mm. Och då flyger de här Star Wolf runt, och då ska man väl helst skjuta ner dem innan man ger sig på bomben.
Mission 4 heter Section X Combat Zone. Själva uppdraget är att man ska slå ut något hemligt vapen, och man befinner sig återigen i rymden. Man flyger runt i någon öde rymdstation där uppe i kosmos, och man känner verkligen liksom lugnet före stormen. Det är liksom så öde och tyst.
Mm.
Och så säger Falco, what the heck is that? Och då kommer han efter ett tag. En stor jävla robot, eller ja, en robotbyst i alla fall. Det är ju ändå en rätt storslagen strid, och man fattar liksom att han inte är riktigt besegrad där i slutet. Och så får han komma tillbaka och så gör den sista kraftansträngning. Men det krävs bara några skott till och sen är han nere. Men han är slippy. Han blir plötsligt våghalsig och drar fram, och den här grodan blir nedskjuten. Och kort sen ser man då...
Såklart han är id.
Han är ju femte hjulet bland de här fyra. Den här grodan blir nedskjuten, och kort sen ser man då hur hans skepp stöter ner mot en planet. Och det är dags för femte uppdraget. Rädda honom.
Ja, då kommer man ju till en bana som är lite annorlunda mot vad de förra har varit, som heter Titania. Och här ska man istället åka med en Landmaster, heter det, en tank.
Tankvagn, ja. På en landburen bana är man nu.
Ja, det är ju mitt favoritfordon. Jag tycker det är så jävla skön spelkontroll.
Ja, egentligen är själva grejen att kontrollen är egentligen lika bred på den här som den är på rymdskeppet. Man kan liksom snurra vänster, snurra höger. Man kan till och med sväva lite grann med den. Kommer då bossen på den här banan?
Den här draksnubben, va?
Ja, alltså, ja, det är en blandning av så mycket. Det är som en skelettdinosauriefågel som är i Noam.
Som är som en sån här drake. Alltså ingen eldsprut, utan drake, utan en sån här kite.
Sen Mission 6, den heter Bolso Defense Satellite. Och det är ytterligare en så kallad stängd bana. Det är liksom sån här man ska flyga runt och man ska skjuta sönder sköldreaktorer. Och så ser man då i skyn Venom, den sista planeten. Det är rätt snyggt det också. Men du,
ja.
Innan vi pratar om sista banan så kan vi nämna några av banorna som man spelar om man lyckas ta någon av de svårare vägarna.
Det kan vi göra.
Ja, det finns ju en bana som då blir Mission 4 som heter Solar. Och det är en av de mest effektfulla banorna i hela spelet. Det är liksom en lavabana som man flyger över. Det är liksom, det åker sådana här eldfanor, man ska kalla det, över skärmen som man måste undvika. Och då får man akta sig så man inte bränner skeppet. För då går livmätaren ner.
För det är liksom flytande lava hela planeten.
Och det är tekniskt sett den mest imponerande banan, även om grafiken är rätt enformig. Och mot slutet så är det så stora lavavågor som är så destruktiva att man nästan liksom sitter och biter naglarna om man har haft någon av händerna ledig. Men i vilket fall, jag gillar faktiskt den banan.
Jag spelade den när jag hade spelat 97. Men den här gången så kom jag faktiskt inte till den banan.
Okej. Okay.
Det är också på den här svårare vägen som man får prova på ytterligare ett fordon på planeten Aquas. Och man ska då styra en ubåt under vatten, såklart, eftersom det är en ubåt. Och den här banan var ju... Den är ju väldigt svår, fast den är ju svår för att man ser ju inte vad fan som händer på skärmen.
Nej, men det är ju rätt snyggt. Jag tycker med strålkastaren, om man ska kalla det, som lyser upp banan. Det är en rätt snygg grafisk effekt.
Ja, alltså det är en väldigt snygg bana. Så. Det känns verkligen som att man är sjukt långt ner under vattenytan. Men den är ju seg på något sätt.
Alltså det är liksom... rätt snyggt den här undervattenstaden som man åker igenom där. Påminner lite om Gungan City från episode 1. En av de få bra grejerna med den filmen för övrigt.
Jo, jag vill ju gilla banan, men den har tyvärr åldrats dåligt. Det är liksom för mycket slowdowns. Man ser inte vad som händer. Och det känns som att klarar man den så är det liksom mer tur än faktiskt skicklighet. För att till slut bara sköt jag vet, allting samtidigt på så mycket jag kunde. Men visst hade du bara klarat den här en gång, så.
Ja, precis. Eller rättare sagt, jag bara klarat bossen på den banan en gång. Fast den gillar jag rätt mycket. Den här jättestora krabban är ju inte. Det är en jättestor
musla. Ja. Mm. Det var synd att den var så seg. Men det är bara en bana med den här ubåsen, eller?
Ja, precis som tankvagnen. Nej, just det.
Nej, det är två.
Just det. Ja.
Ja. Och mission 4 på den allra svåraste vägen är ju en av mina favoritbanor. Den här Zones. Ja, som Andros har förvandlat till någon så här toxic waste area. Vattnet är helt så här kemiskt och grönt. Hela banan går så här brungrönt. Det ser verkligen så här dött ut. Som efter någon kärnvapenolycka eller någonting.
Ja.
Nej, jag gillade bossen på den banan. Det är en sån här piratapa som har någon sån här slagskepp. Det påminner mycket om Waterworld. De här fordonen de har där.
Ja, det gör det. Det påminner lite grann om en skorpion också. Det är ju där som Kat kommer, Fox förförande flickvän. Mycket till Falcos förtret. Han verkar ogilla henne.
Han kanske har haft någon romans.
Eller han kanske vill ha henne.
Kanske därför han är avundsjuk på Fox.
Nej, det är därför han är så sur hela tiden.
Ja, han är kort på katten.
Den dö?
Ja.
Men i vilket fall, om man kör den enklaste vägen, då är Mission 7 Venom, slutplaneten där, ja.
Och det är ju egentligen bara en boss, Andros. En stor apa, eller ett stort aphuvud.
Med händer.
Som man ska skjuta den i ögat.
Men jag tycker den här banan har väl lite Egypten-tema, men då åker väl igenom pyramid där, väl?
Ja, ja, just det. Det är ju här man jagar någon sån här stensnubbe genom någon pyramid. Då ska man skjuta sönder alla kroppsdelar han har. Och då lossnar man över stenarna och så är han ju en robot under det här. Och... Fast vem var han?
Var inte det Andros i någon form?
Kan ha varit det. Sen kom ju Andros själv då. Vad tyckte du om han egentligen?
Alltså, det är en episk jävla bossstrid måste jag ju säga. Även om han är förvånansvärt enkel. Musiken gör mycket och den här mystiska gröna bakgrunden. Känns man är något vakuum bara. Men på tal om lätta bossar...
Mm.
Vet vilket som jag tycker är den lättaste bossen någonsin?
Sista bossen i Super Mario 64, kan?
Nej, han kan vara rätt klurig om han vill. Jag tänker på den här jävla ringen i första Clay Fighter.
Ja, oh, den kassan.
Som bara heter en boss. Alltså bokstaven en boss. Han är ju så jävla enkel.
Men det var ju nästan roligare på svenska. En boss.
En boss, ja, eller hur?
Ja, han har ju inga attack. Han bara,
nej, han bara hoppar lite igen. Ja, visst. Ja, om man tar det här hållet så slutscenen är ju som ett plagiat från Star Wars A New Hope. Du vet när de ska gå fram, de här medlemmarna, och så ska de få en medalj. Precis.
Mm. Rätt snyggt.
Så alltså, han, General Peppel, han vill ha Fox som sin egen, liksom. Men så säger Fox så här, no, we prefer to do things our own way. Men sedan så ser man då de här fyra springer i skymningen i ett ökenlandskap och så hoppar de in i skeppet och sen som i en klassisk cowboyfilm så ser man liksom hur skeppet åker mot solnedgången.
Du, General Pepper, tror att det är från Sergeant Pepper?
Ja, ja, visst fan måste det vara det.
Det är väldigt många referenser känns det som.
Mm.
Ska vi snacka lite om grafiken kanske?
Ja, det kan vi göra. Det är jävligt smidig framerate i det här spelet ju.
Ja, för det mesta i alla fall. Ibland blir det lite slowdowns och så, men för att vara så gammal som det faktiskt är så, ja.
Det är ju så mycket vackert att titta på. Det är ju ett jättefint spel. Alltså kolla bara på den här vattenytan som är på första banan Corneria. Och Aquas. Jag måste ändå säga, visst, det är mörkt. Men de här ljuseffekterna är ju skitfina, verkligen.
Jag kan tänka mig att det ser nog rätt mycket bättre ut på den här remaken till 3DS.
Det är sant.
Men annars så, ja, det är väldigt fint spel. Det känns inte så gammalt som det är för det mesta. Karaktärerna är ju väldigt charmiga också. Jag gillar speciellt Star Wolf-teamet. Ja, vad gäller musik och ljud så måste vi väl först och främst nämna röstskådespeleriet. Det är ju väldigt bra.
Ja, alltså, Fox och hans vänner har ju alla egna riktiga röster, verkligen. Och man kommunicerar med varandra stort sett hela tiden. Till exempel om de behöver hjälp eller om de berättar hur man ska klara något speciellt.
Ja, men de snackar ju bara liksom med varandra med under stridernas gång. Alltså, det känns så himla äkta. Alltså, det är ju ganska cheesy kommentarer och sådär, men det känns så jävla mysigt liksom.
Det är ju ett spel där rösterna inte bara funkar, utan röstskådespeleriet lyfter liksom hela spelkänslan. Och blir på något sätt kärnan i spelet.
Ja, alltså utan det så hade det ju varit alltså ganska tråkigt spel.
Ja, det är det som är hela grejen.
Men han Pigma.
Mm.
Han är ju lite psycho.
Vadå?
Nej, men han säger såna här rejäliga grejer. Typ daddy screamed real good before he died eller något sånt.
Det är ju sjukt.
Ja, men såna här hemskhet.
På grund av den sista färden, ett squeal like a pig. Men han låter som någon som skulle kunna säga sånt ju.
Ja.
Alltså, nej, varje karaktär har ju sin egen typiska röst. Jag fattar inte hur de kunde göra så här bra skådespeleri på en 64-bits-konsol.
Tekniskt sett förstår jag det kanske, men om man kollar till allt annat från den tiden, så ska de ju verkligen ha en eloge för att de verkligen har gjort det med bra skådespel. Tänk bara på typ Symphony of the Night. What is a man? Eller vad han säger.
Precis. What is a man? Jag gillar efter varje bana, du vet, då kör de här fyra kollegorna en sorts återkoppling med varandra. De säger liksom all aircraft report. Och så det förmedlas liksom en skön känsla av gemenskap där som jag gillar.
Nintendo är bra på sånt.
Men musiken då?
Jag vill minnas att den var bättre faktiskt. Jag blev lite besviken. För det första så är det väldigt låg musik, så att man liksom tänker knappt på musiken. Och sen är det inte så episk musik som det borde vara och som jag minns att det var.
Fast
jag gillar första banan, Corneria, den låten. Och sen, ja, Star Wars theme är ju typ bland den bästa i spelet. Men annars, vet fan om jag tycker den är så.
Fast det, ja, den bidrar inte till att skapa en rätt storslagen atmosfär, måste jag ju säga. Och vissa är, det är ju ändå rätt pampiga symfonier som är med, tycker jag. I alla fall på andra banan.
Överlag så tyckte jag det borde varit bättre.
Ja, vad tycker du om kontrollen i Lylat Wars?
Ja, den sitter ju och det känns verkligen som de har gjort den efter den analoga spaken som då faktiskt var revolutionerande och ny liksom. Det är väldigt smidigt att styra skeppet.
Ja, jag håller helt med det där. Det är ju så mycket man kan göra med kontrollen, men man läser ändå så snabbt för alla knappar är liksom så logiskt placerande. De är så användbara, vända funktion. Så att...
Här märker man verkligen att det är Miyamoto som har varit med.
Jag köpte faktiskt en helt ny Nintendo 64-kontroll bara för att kunna spela det här.
Ja, en original.
Original, ja. Det var fan svår att få tag på.
Så du behöver inte slänga dig så upp till mig.
Nej.
Det var så kul när jag var och säger, ja, jag köpte en ny kontroll. Ska vi spela Gold? Och så bara, det funkar inte. Det var kul för att du sa ingenting så här, ska vi försöka fixa den? Eller oj, vad har hänt? Utan du bara, rakt ner i papperskorgen.
Nej, det var någon jävla... måndagsexemplar och något okänt företag som har gjort en jävla kontroll där.
Och som vanligt ska man inte köpa sådana kontroller.
Nej, inte minneskort heller.
Speciellt inte minneskort. Jaha, betyg på det här första Nintendo 64-spelet då, Mange.
Lylat Wars är en av de mest omtyckta spelarna till den här konsolen och det är ju en väldigt cineastisk presentation. Och det har ju som du sa åldrats ganska bra och fantasin och bandesignen imponerar fortfarande. Mitt betyg blir 7 av 8 bitar. Ja, alltså, det jag tycker är att det får alla andra rymdshooters att framstå både som trista och opersonliga. Och det här spelet har en sån bred målgrupp att jag egentligen kan rekommendera till alla som är intresserade av spel helt enkelt.
Man märker som vanligt att det är Shigeru Miyamoto som har varit med och producerat det här. Kontrollen sitter liksom efter 5 minuter och bandesign, grafik... Mysigt spel, det har åldrats väl och det är ju ett av de bästa spelen till konsolen tycker jag. Så att jag ger det 7 av 8 också.
Mm. Jag gillar grejen med bossen här, att de har så mycket finess tycker jag. Det är alltid något eget sätt som varje boss ska besegras. Men en sak är lite konstigt.
Vad?
De här 4, de ska liksom vara eliten av eliten utav flygares.
Så har de här Slippy.
Ja, och så strular de till det hela tiden.
Men det är ju tack vare den här jävla gronan.
Ja.
Är han någon slags praktikant av något slag?
Ja, han är en prao-elev är han ju.
Va, nu tar vi in pryon här. Det är världens viktigaste upptag. Eller ja. Galaxens undergång.
Fan, vad skönt för honom att komma tillbaka till plugget sen och berätta liksom. Nej, jag...
jag var ju med han, Fox.
Ja, precis. Någon har varit på Ica och någon har varit på Intersport.
Så bara jag räddat världen från Andros. Ja, det kom ju flera spel borde vi kanske nämna. Har du spelat något av de andra? Till exempel det här Star Fox Adventures till GameCube eller det här Star Fox Assault eller vad heter det till DS?
Nej, det har jag inte gjort.
Jag har faktiskt Star Fox Adventures. Jag köpte det för 20 spänn på en loppis.
Åh fan.
Men jag tycker inte att det är kul alls. Det påminner alldeles för mycket om typ Ocarina of Time.
Fan, jag som hade tänkt först att vi skulle spela det i jul. Nej, Lylat Wars håller jag som det tredje bästa spelet till Nintendo 64. Super Mario 64 är ju bäst. Yes. Och sen Mario Tennis. Och sen kommer faktiskt Lylat Wars. Du, förresten, Star Fox 2 skulle ju släpps 95 till Super Nintendo.
Ja, det var väl i princip klart. Fast de valde väl att sätta på 64 istället av någon anledning.
Ja, precis. Det var helt klart. Det var bara ett par buggar som saknade, som skulle tas bort bara.
Men det finns ju exemplar, alltså fysiska exemplar. Jag vet inte om det är någon sån här recensionsex eller något.
Ja, men då tyckte vi båda om det spelet ungefär lika mycket. Men ska vi köra en låt från det?
Ja, eller kanske inte från det. Men ändå. Det blir Star Wolves egna tema, fast vi tyckte att det lät lite tamt. Så vi väljer istället att spela versionen som var med i Super Smash Bros. Brawl, va?
Det tycker jag.
Nu är det ju dags för våra lyssnares favoritsegment i podcasten. Tillbaks i bildruta 1, där jag och Mange snackar om nostalgiska minnen från barndomen.
Den här gången är segmentet upp till Skolan är slut och det är fredag. Ja, det är ju så här att den här gången ska vi börja med att läsa upp ett lyssnarbrev.
Ja, för en trogen lyssnare som heter Anton Albin.
Vad gjorde han? Ja. Han var liten och det var fredag.
Ja, han började faktiskt brevet med att säga att han gillar vårt Halloween-tema. Det han gillar mest i programmet är våra barndomsberättelser. Han tycker det är väldigt mysigt att lyssna på det.
Ja, vad kul.
Då skrev han så här. När jag var liten hade jag och mina tre syskon speltid mellan 10 och 12 på förmiddag och 4 och 6 på eftermiddagen. Gick han inte i skolan?
Vad sa du när han spelade klockan mellan 10 och 12?
Mellan 10 och 12 på förmiddag.
Men vänta lite, så på fredagar då? Mm. När han gick i skolan? Jävligt elaka föräldrar. Du har speltid fredagar klockan mellan 10 och 12.
Så va? Du ska inte lära dem till skolan, du ska spela istället.
Ja, antingen var det väldigt elaka eller också väldigt schyssta föräldrar.
Eller så är vi tröga och han menar kanske på helgen.
Ja, ah, okej.
Okay. Som sagt, mellan 10 och 12 på förmiddag och 4 och 6 på eftermiddagen. Andra tider på dygnet hade vi spelförbud och fick lägre månadspeng om vi bröt mot reglerna. Detta konceptet kom i samma period som jag hade stora komplex och hängde med de coola kidsen i klassen. Hejade på Djurgården och spelade fotboll mer än vad jag spelade tv-spel. På fredagskvällarna och helgerna passade jag dock på att vara för mig själv och hänga med mina riktiga vänner. Så var jag hos kompisar, titta på barnfjuren film och spela störtmässiga spel tillsammans. Den här perioden av mitt liv gjorde att jag eskalerade i cynism. Och så småningom tänkte jag rakt ut, fuck the system. Jag började göra som jag ville med lugna trötta svar till mina föräldrar när jag bröt mot reglerna. Svar som nedvärderade reglerna till små parenteser som egentligen inte kunde ha någon inverkan. Jag är tacksam att jag hade min kris tidigt och att jag kunde blomma ut som nörd i högstadiet när de flesta har sin tonårsperiod. Där kunde jag må mycket bättre, även om växa upp som helhet såklart är en bitch. Det var fint skrivet faktiskt.
Lite av en ordkonstnär.
Jag fattar inte vad det här har med helg nu.
Nej, men han går ju djupare där. Jag tyckte väl frågan var för ytlig.
Jaha.
Vi hoppas att du skriver igen till oss, Anton, och ni andra också.
Så Mange, hur såg en typisk fredag ut i din familj när du var liten?
Innan jag berättar mer om det så tänkte jag säga att jag mötte faktiskt en lyssnare i veckan som undrade hur vi kunde ha så bra minne om vår barndom. Och vad har du för svar på det?
Det får man ju ofta höra, alltså.
Ja, vad har du för svar på det, Sebbe?
Ja, intresserad av retro hjälper väl till. Men jag tycker mer det är konstigt att folk inte har minnen från sin barndom. Mm. Jag vet inte, det är kanske att vi pratar mycket om det. Vi kollar ju mycket, båda kollar ju mycket på foton. Och jag vet inte, men i alla fall i min familj så pratar vi ofta om liksom gamla tider. Och, eller så har vi bara bra minnen.
Ja, men det var min teori också. Det är just att du och jag pratar väldigt mycket om det. Plus att jag och mina föräldrar också pratar mycket gamla minnen. Plus att jag har kvar liksom alla foton från när jag växte upp. Men sen är det också så att jag skriver dagbok från och till när jag var liten. Och det är så jävla kul att sitta och bläddra i dem och se vad man hittade på egentligen.
Jag tror det är mycket det här med, du vet, att vi har köpt mycket gamla figurer och sånt och spel. Du vet, har man varit intresserad av sånt så är det ju liksom många minnen runt såna här grejer, känner jag. Så att man på något sätt minns andra grejer när man, ja, hittar någon nostalgisk retro-pryl.
Ja, vi lever ju kvar mycket i den världen.
Det gör vi. Det låter lite tragiskt, men så är det.
Och en av de här gamla dagböckerna som jag har, den är från en, där hittade jag en kul notis, man ska kalla det. Det är nämligen från fredag den 3 februari 1995. Det är ju mest skrivet i stödord här, men om man läser ungefär vad som står så är det att den dagen var du och jag med i Hallandsposten. Eller du i alla fall. Det var då när vår de hade varit ute ett reportage på vår skola om, som egentligen handlade om skolmaten. Men det var lite foton på bland annat dig och några andra i vår klass.
Ah. Och repa på rasten.
Repa på rasten var med. Sen står det så här att jag cyklade hem från skolan, kom hem klockan 2. Och när jag var hemma så bredde mamma ett par smörgåsar som jag åt i köket medan jag läste Aftonbladets tv-bilaga. Och sen gick jag upp på rummet och sorterade bland några trasiga serietidningar som jag skulle sälja. Jag samlade på serietidningar då, men jag sålde alltid så jävla... Jag sålde bort alla som jag tyckte var i dåligt skick. I vilket fall, sen spelade jag Donkey Kong Country och mamma kallade ner mig för att fråga vilken pizza jag ville ha. För det var den stora grejen, fredagen, beställa pizza. Och jag beställde en chow chow och hon beställde pizzan till klockan 6:30. Va?
En hon.
En hon.
En hon är en chow chow är en hund.
Ja. Du såg så här, pappa kom hem från jobbet. Han hade med sig en papperskasse med serietidningar han hade hittat. Det var ju så att min pappa jobbade med återvinning. Han hittade allt möjligt. Spännande grejer där.
Jag kommer ihåg, han hittade ju fan en Zapper helt ny förpackning och en sån här Brave Star-figurer, va? Oöppna. Ja, helt sjukt. Det var då slänger man sånt. Coolt.
Ja, då gjorde man det för att Tradera och Blocket fanns liksom inte. Så att där med andrahandsvärde, det var liksom värt mindre då. Så man slängde mer grejer då helt enkelt istället för att sälja det. Sen står det att klockan 19 såg jag på Disney-dags. Och då var det med Bumbibjörnarna och Långbens galna gäng.
På tal om Disney-dags.
Ja.
I förra avsnittet snackade vi om det här bizarra mordet på den här ungen i Norge.
Ja.
Jag läste lite mer om det. Det var ju bisarrt.
Okej.
Nej, men du vet, de förbjöd ju Power Rangers, det snackade vi om. I samband med det här förbjöds också Darkwing Duck. Så att det var den händelsen som gjorde att det också förbjöds.
Ja, men det var ju sjukt. Ja,
ja.
Det var så alltså i eftersvallet av det. Är det ju sjukt att Darkwing Duck skulle förbjudas?
Ja, och de ersatte det med Bumbibjörnar.
Ja, det var därför som... Okej.
Men hur kommer det sig att Tom och Jerry fick visas?
Ja, exakt, därför att Itchy and Scratchy som är en parodi på Tom och Jerry, i de avsnitten så gör de exakt samma saker som Tom och Jerry gör, med skillnad att där är det blod istället.
Ja.
Annars är det samma saker som
det
händer.
Det kan ju nästan inte bli mer våldsamt.
Nej, exakt. Man blir
och
förvånad.
Rasistiskt.
Ja, just det. Hon städerskan.
Den svarta städerskan som man inte ens får se ansiktet på. Ja, hur som helst.
Ja, och sen den sista notisen från den kvällen, det är att sen klockan 20 så fångarna på fåtet med Gunde och Kajo och Lillbabs och Kristin Kaspersson var med.
Kommer du ihåg när vi sov över och vi kollade på fångarna på fåtet och Bert Karlsson var med?
Ja, med spindlarna.
Och han dödade spindlar och skorpion och han ryckte sönder.
Ja, det var så att alla andra hade varit så där rädda för spindlarna, men eftersom han är Bert Karlsson så han liksom var han sket, han kastade dem bara all världens väg. Men det var en spindeljävel som bet honom,
ja. Det kommer jag inte ihåg, men det kommer ihåg att vi...
Jo, men han stoppade in fingret i munnen hela tiden, såhär, han hade ont i fingret, så han sög på
smart,
fingret.
Ja, den är typ giftig. Nej, men jag minns att vi satt och tyckte att han var ful. Vi sa att det var ful, han är tjock. Och sen gjorde han så med, och det blev ju värsta... Det blev ju en sån mediastorm. Vi stod ju på varenda löpsedel, Bert Karlsson, djurplågar och allt vad det var. Var det den gången vi sov över och vi kollade på Edward Scissorhands och jag somnade?
Ja, vi minns det. Det här måste också ha varit en fredag för övrigt. Jag minns att jag tyckte att du såg så lugn och harmonisk ut när du sov. För att du sov liksom på... Du sov på rygg. Och så somnade du, så hade du sån här... Du såg som... Ja, men du vet, som... Helt stängd och så helt stängd mun. Och du vet, du bara... Sov, så en prinsessovare ungefär. Kan inte du berätta om lite smått och gott från fredagen när du var liten?
Jo, de flesta fredagar såg ganska samma ut i min familj, men de var alltid lika mysiga. Vi fick alltid någon speciellt god mat, lite mer lyxig fredagsmat. Då var det ofta typ kycklingvingar med pommes frites, eller min favoriträtt, rebe med pommes frites.
Oh, det minns jag att du sa.
Ja, jag sa det till dig någon gång i skolan. Ja, och sen efter man hade ätit då så var ju klockan lagom mycket till att Disneydags började. Och det kollade jag ju på varenda gång. Det var ju verkligen veckans höjdpunkt. Speciellt, ja, Darkwing Duck och DuckTales, som för övrigt är typ världens bästa tecknade serie. Och ja, och sen på fredag så hade vi också en påse chips då, som vi köpte, som hela familjen fick dela på. Och sen då, på lördag, då fick man köpa sitt lördagsgodis. Och då gick man ju till den här godisnissen som säkert alla Halmstadbor i vår ålder känner till. Ja, den kändes sådär gemytlig liksom. Det var en familj som ägde den och barnen då, som var väl i 20-årsåldern, stod i kassan. Och man fick alltid smaka så här något nytt godis som hade fått in, du vet, någon ny sort så här. Så sa han gubben, ja, prova smaka den här så ska vi se om vi tar in den då. Jag tyckte den var god, vad tycker du? Det var så där, kändes lite gammal lanthandel på något sätt. Och sen hade de ju speciell grej, godisning, så de hade sådana här stämpelkort man fick, minns du dem? Så man köpte typ...
Kund,
ja, man köpte, jag vet inte, något hektar godis, så fick man en sån stämpel. Sen när man hade fått 10 stämplar då, när kortet var ifyllt, så fick man 1 kilo godis för 1 spänn. Det var ju helt sjukt.
Ja.
Och då kom det att man fick ta de här stora bruna påsarna de hade, som man aldrig kunde ta annars. Det var ju som bara fylla den liksom till bredden. Och en kul grej med det här stämpelkortet. Sen senare, när jag var lite äldre och de fortfarande hade kvar det här kortet, och de var inte lika bra. Man märkte att de liksom sjönk på sista versen i butiken sådär. Då kom jag på att vi hade ett sånt här kort då, som var kanske 3 stämplar eller någonting. Så tänkte jag, fan, jag kan ju förfalska den här namnteckningen. Så jag skrev i då, jag tror hon hette typ Carolina med K eller någonting. Så försökte jag rätt skriva i så noga som möjligt. Och det gick ju, jag fick ju 1 kilo godis.
Ja, så du var inte så jävla oskyldig ändå när du var liten?
Nej, jag hade mina jävla stunder. Men sen så var en annan sjuk historia om det. Vi hade ytterligare ett sånt här kort och detta var jättesent. Och det här kortet hade vi haft och lekt med när vi var lite mindre några år tidigare. Och sen av någon anledning så sa jag då, jag visste inte ens om de hade kvar de här korten, men så sa jag till mamma, jag kan inte lämna fram det då och kolla om vi kan få något. Eller, jag vet inte varför, det var något sjukt. Och så lämnade vi fram det här och så kollade på det, så bara, nej, det gäller inte. Och sen när jag kollade i det då när jag fick tillbaka så hade vi skrivit kuk. Ja, så att... Bizarrt, måste jag säga. Nej, annars så kollade jag väl på, ja, Fångarna på fortet, alla de här 24 karat och det här, det kommer mer med Martin Timell och Arne Hegerfors. Och kom du ihåg vad det här hette som han hade efter det kommer mer? Det var något djurprogram av något slag på TV4. Det, jag kommer inte ihåg vad det handlade om, men för mig att det var någonting med djur som typ skulle göra konster. Alltså att det var någon privatperson som tog med typ sin hund eller någonting och så kunde den göra tricks.
Vad fan kan det ha varit? Vi får ju be någon lyssnare mejla in om ni vet det.
Ja, Martin Timell och djur mitten på 90-talet. TV4. Sen kollade jag ju ofta på Sikta mot stjärnorna också.
Sikta mot stjärnorna.
Ja, jag minns fortfarande han som var Lennon. Kommer du ihåg han?
Ja! Alltså, så körde han Imagine.
Mm. Och det var ju första gången som jag, eller bland de första gångerna, för att jag gillade ju inte musik när jag var liten. Det var en av de första gångerna som jag gillade en låt, och det var ju Imagine då.
Vad fint verkligen att det var just Lennons Imagine som fick introducera till musikens, ja, värld.
Jag vet vad den allra första låten jag gillade var.
Var det Michael Jackson?
Nej, det var den här hockeylåten som kom typ 87 eller något.
Okej, okay. nu tar vi dem. Okej. Hockey sa de ju såklart. Okay.
Exakt.
Hockey, nu tar vi dem. Hockey! Den gillar jag också.
Kommer du ihåg det här Rena natta som gick på SVT 97?
Nej.
Men någon jävla idiot som såg ut som Arne i Kurt Olsson ungefär. Så hette han typ David Waltfågel. Eller doktor David Waltfågel. Du minns inte det alls?
Nej.
Nej, det är inte konstigt för att det lades ner efter typ två avsnitt för att det floppade så jävla hårt.
Vad var det för skit då?
Nej, det var något, han var någon sån här tok som sprang runt och jag hittade något klipp på YouTube och kom ut med en brödlimpa som han stod och tuggade och låtsade att han fick den i halsen och hostade och alla var ja, nej, det gick ut på att det var liksom tävlande då, privatpersoner som skulle vara i några rum då och göra massa skit. Och grejen var att det var helt mörkt så att de såg ingenting, men tittarna såg allt på såna här night vision kameror. Jag minns bara att jag såg typ ett avsnitt, men det försvann rätt kvickt.
Om vi spolar tillbaka bandet till Godisnissan.
Mm.
Minns en gång när du och jag var där. Och det var ju i sån här kinderägg, så var det som vanligt sån här jävla figur man kunde bygga ihop. Men ibland hade de ju sån här, var inte på slim, men det var sån här hårda figurer som man samlade på. Det var ju först grodor, sen var det krokodiler, vet jag.
Mm.
I vilket fall, när det var de här krokodilen, så var du och jag där. Och du har läst att det var femte kinderägg. Så fanns det en sån, och det var ju dem vi ville åt. Så kom att vi stod där, så visade du mig, så sa du just det att i var femte sån här så är det en sån krokodil. Okej, okay, så vi räknade helt enkelt 1, 2, 3, 4, 5 från vänster till höger. Smart. I den är det. Okej, okay, ja, men då tar jag den. Och så räknar vi en gång till 1, 2, 3, 4, 5. Den är det. Så hade vi liksom två kinderägg då och köpte dem.
Ja, men hade varit smart om vi köpte fem kinderägg så hade vi fått en sån.
Det är sant. En grej om ditt godis som du sa att du hade på lördagarna.
Ja.
Jag kommer ihåg när man kom hem till dig så här veckan efter. Så där uppe i ett tv-rum där, så hade ni hade alltid kvar lördagsgodiset i skålen där. Och för mig var det något helt nytt att liksom, det var kanske tisdag då.
Du menar att inte vi var hungriga?
Så menar jag att det fanns godis kvar i skålen fortfarande. Och det var liksom så här, ja, men vänta lite, det här är ju lördagsgodiset. Och du bara, ja, men det finns ju kvar.
Ja, den som sparar han har. Vad brukar du köpa för slags godis?
Okej, okay, det var ju de här kolaflaskorna såklart. Men mina favoriter då, det var ju såna här, vad hette de? Sura kastanjer.
Uff, de ja.
De var mina favoriter.
Jag var ju med inne på salt, minns du?
Ja, jag kommer ihåg att du skrattade åt mig när jag sa fel. Du sa,
just det.
Vad kallar du saltgodis för?
Lakris.
Exakt, men jag sa lakris.
Lakris.
Exakt så sa du till mig då när vi gick i 4-5 någonting. Då tyckte jag du var elak faktiskt.
Ja, inte... för en gång sa du att du och jag gick på min gata så åt vi någon godis och sa vi, vad salt den här var. Så var det surt, så tyckte jag att det var indie.
Ja, men jag hade ju smaklökar som var värda 5 öre när jag var liten.
Ja, det har du ju fortfarande.
Ja, ja.
Men det roliga slutar ju inte här. Ska vi kanske prova att ringa vår hemliga gäst?
Ja, ska vi prova att ringa honom här och se vad han gjorde på fredagen när han var liten?
Det tycker jag. Det ska bli intressant att höra.
Ja, det var Anders.
Ja, tjena. Det var Seb och Mange här från Pixelklubben 64.
Tjena, grabbar.
Tjena. Du, grattis förresten. Du är nämligen vår första gäst någonsin här i podcasten.
Det är ju jävligt häftigt. Det brukar mer vara vanligast att jag är den sista gästen. Så här, när man har haft med mig, då går man under. Jag tar med mig skeppet till botten. Liksom. Men jag önskar dig lycka till och hoppas jag inte är den sista gästen.
Nej, verkligen inte. Vad händer?
Du, vad händer här? Jag känner att jag dricker ett lite för stort glas av mineralvatten. Så du vet att magen känns lite så här som att den vill... gör oförskämda ljud, men jag ska försöka hålla dem tillbaka. Annars så glider det höstlikt genom Umeå och det är som vanligt. Det funkar.
Ja, du bor i Umeå, just det.
Ja, det är andra sidan världen typ.
Det med mineralvatten är skönt. Jag var fan beroende av det ett tag.
Ja, men det är rätt så gött när man väl är... Ibland så krävs det lite. Och sen är det väl, jag vet inte om det är inbildning eller något, men så här lite bra mineraler och salter och så är det. Och jag tycker just om man är lite bakfull, så en stor glas riktigt kall mineralvatten brukar vara liksom en bra grej för lugne. Men andra sidan vet jag att genom historien så har jag haft mina egna kurer liksom, vad som, jag vet, iste körde jag hårt på ett tag. Sen man köpte på PET-flaska, att det var liksom, nej, det funkar skitbra. Man blir perfekt direkt liksom. Och så sålde jag den kuren till mina kompisar och testade det här liksom. Och sen gick man vidare till nästa grej. Så att det är klassiska häxdoktor-fenomen, att man tror man har knäckt koden. Det sitter rätt ibland. Det är lite sådär som kaffe eller öl eller något sånt där. Som när man var liten så bara, jag förstår inte hur folk kan dricka loka eller kaffe eller öl liksom. Det smakar så äckligt. Och sen så en dag så är man bara där och sätter i sig 1,5 liter loka på lunchrasten liksom. Så vad fan var det som hände liksom? Vad tog unga, oskuldsfulla Anders vägen? Nu sitter jag här och halsar loka på ena sidan munnen och så glider in en öl på andra sidan och så är det ett sugrör ner till en kaffekopp liksom, och allt ska in liksom.
Ja, men det är bara... Nej, det var så här, vi sitter och snackar lite barndomsminnen, framförallt vad man gjorde på fredag och helgen när man var liten. Men vad gjorde du på Gotland när du var liten och skolan var slut och det var fredag?
På Gotland på fredagar när skolan var slut, det var väl oftast hem. Det kunde ju vara så att man ordnade någon form av sleepover eller så. Men det var ju snarare undantaget liksom. Det är som när man blev äldre, kanske utbyttes mot något form av partaj. Men när man var liten, då var det väl... Och nu, vad pratar vi för ålder förresten? Vi pratar kanske...
Vi ser mellanstadiet uppåt ungefär.
Mellanstadiet uppåt. Ja, men jag tror... Oftast det var väl familjen, en god middag och lite fredagsmys framför någon sån här klassisk familjeunderhållningsshow som gick på den tiden.
Mycket har jag tröjt, tycker
jag. Ja, just det, den jäveln. Ja, det har fan glömt hans jävla utmaningar. Där man skulle... Jag kommer bara ihåg, du vet, det var som ett stort stenansikte, va?
Ja!
Kom det ut något ur munnen eller något, så skulle man stå i en glasburk och ta pengar som flög upp och skit. Det var ju kul. Och sen var det väl... som det har ni säkert redan pratat om, American Gladiators och Fångarna på fortet och kanske säkert något såhär MacGyver eller något sånt där grej. Jag vet inte vilken dag i veckan det gick, men det känns som en sån här grej, i alla fall min familj. Och just den här gamla, du vet, typ 60-70-tals Batman-film, Läderlappen-serien.
Ja.
Det var också en sån här grej som var verkligen, jag kommer framförallt ihåg ett typ en födelsedag när jag var kanske såhär 9-10 år som blev helt förstörd bara för jag ville se på Batman, men vi fick inte för vi hade gäster och typ satt åt, jag tror det var jag som fyllde år också, såhär födelsedagsmiddag eller någonting, och jag ville bara dra sig på Batman, men vi var tvungna att sitta och käka mat tillsammans. Så det, Ja, det är sånt där att man får uppskatta i efterhand att man har familj och vänner omkring sig. För när man var liten då var det Batman som gick före.
Du nämnde sleepovers där. Vad kunde hända då för spännande?
Ja, det beror på vilket del av året det var. Om det var det sommar så hade vi mycket så här, du vet, att man typ drog ut ett tält på gården eller drog ut till någons stuga eller någon som hade en husvagn eller någon sån där grej. Att man liksom att man var lite mer i naturen och just det här att få... Man fick liksom en hundring och så skulle man köpa mat till sig själv. Jag har alltid fascinerats av det här med typ att samla på sig grejer. Jag kan tänka mig om jag hade varit en rik man, att jag hade haft, du vet, som en fet jävla, en lägenhet till bara med saker jag ska ha om jorden går under eller någonting. Just det här att samla på sig grejer och hur man gick i affären och metodiskt bestämde vad man skulle ha för mat att ta med sig och hur mycket man skulle spendera på godis eller ostkrokar eller något sånt där jävla skit. Och så drog man bara till det där tältet eller ut i stugan och bara satt man där och lirade kort och vad det nu var, drog skämt och läste serietidningar. Och annars om det var lite mer vintertid, då var man ju hemma hos någon och kanske, du vet, man fick hyra någon film eller något sånt där. Det var ju rätt gött. Och sen, jag vet, vi brukade också göra så små äventyr till varandra, vare sig det var inomhus eller utomhus. Till exempel sån här kompisar som hade walkie-talkie, så då hade man så här smyglekar på varandra med walkie-talkie liksom. Man skulle hitta det andra laget och prata in på walkie-talkien, bara han sitter där, lite som man gör idag kanske med Call of Duty eller fast då var man i grannbusken liksom. Och sen gjorde vi också så här typ laser games, så att man gick runt med ficklampor och sköt på varandra i mörkret. Och så brukade vi göra en grej som vi kallade för spökrummet, där man liksom gjorde som en vad ska jag säga, ungefär som spökhuset på Gröna Lund eller någonting, fast man gjorde det i ett rum hemma hos någon kompis lägenhet eller hos oss liksom. Och sen skulle då den personen som var utsatt, och skulle de gå in i det mörka rummet medan alla satt där inne då och gjorde spökfällor och läskigheter för att den här personen skulle freaka och flippa helt.
Vad kunde det vara för grejer där då?
Det kanske var till exempel att det kom ett snöre med en lös sån här gummispindel. Oj, fick man den i facet. Eller någon som hoppade upp och drog en i benet. Liksom. Kanske såna här små fladdermöss i gummi som folk kastade efter. Mycket är att man kastar saker på dem. Små bollar och små spindlar. Så här gummiorm som man helt plötsligt fick en snärt av i ansiktet. Så var någon som blev helt röd. Fick börja gråta en stund. Och sen körde man en ny vända. Liksom. Så det var... Ja, det var...
Var det spöstraff?
Det var läskiga tider.
Det var läskigt. Blev spöstraff på den då som bangade ur, som inte vågade?
Nej, jag har aldrig varit någon så här hårding som ville slått folk eller något, utan det var nog mer just det här grejen med att göra events ihop till varandra. Jag vet, vi hade en annan lek som vi gjorde rätt mycket. Jag, min brorsa och en kompis som heter Christian, kanske några fler folk, som vi kallar för galen professor. Och då var det... Min farsa jobbar som läkare, så han hade tagit hem till oss...
Vad jobbar han med, sa du?
Han jobbar som läkare, så han hade tagit med rör hem.
Ja.
Så att vi hade såna provrör som vi då blandade drycker i. Och det fanns väldigt sådär, alltså det är lite som jag agerar idag, att det fanns liksom väldigt strikta regler, att man var tvungen att göra... Det fanns 5 provrör. 2 var tvungna att vara goda och 2 skulle vara äckliga. Och så skulle det vara en som var... neutral liksom. Så man gjorde då, och så skruvade man på hatten. Så man gjorde liksom en som kanske var, vet, mjölk med salt i. Så hade man någon annan som var kanske, vet, kanel, lite jordgubbsaft, lite så här tabasco, och så var det lite kardemumma på toppen liksom. Och så hade man, så gjorde man ett gäng sådär, och så kom man fram med dem. Och så fick de välja varannan gång då, de här 2 testpersonerna, vilka de skulle dricka. Och om man bara svepte den direkt, då fick man 3 poäng. Om man lukte på den innan, då fick man 2 poäng. Och om man smakte på den innan man bestämde sig om man skulle dricka den eller inte, då fick man 1 poäng. Och drack man den inte alls, eller smakte och spottade ut den eller något, då fick man 0 poäng liksom. Så gäller det att samla poäng. Och sen så när man dricker de 3 dryckarna eller slått ut dem, då fick nästa gå in i köket och börja koka ihop sin dryck liksom. Det där var fan skitkul.
Det låter som en snällare version av rysk roulette. på något sätt.
Ja, men, ja, men lite sådär att man, det var väldigt, väldigt nervöst för att man dricker den där till, alltså, man hade ju inte så bra koll då på vad som var farligt och inte. Vi hade liksom, det var inte så att man körde diskmedel och sånt. Men vad fan, typ en halv deciliter mjölk med 3 kryddmått salt i. Det kan ju aldrig vara bra att dricka. Liksom. Man känner hur hela halsen drar ihop sig och kräkreflexen börjar bubbla och skumpa nere i halsen. Liksom. Och det där, jag vet, man hade ju fått en eller två gånger i lektionen att det här kan vara vad som helst. Alltså, det här kan vara det sista du dricker eller du kommer att kräkas. Och alltså, man var nervös, det kommer jag ihåg. Det var kul, och det var väldigt kul också när man gav ut dem där. Och det tricket var ju att man skulle... De goda ville man ju försöka göra äckliga liksom. Så att de såg äckliga ut. Att man kanske typ gjorde en värsta goda jordgubbsaften i mjölk liksom. Och sen så la man som lite bara någon så här svart någonting i. Så att det såg ut som lite soja. Eller något, så att folk bara, den där ser riktigt äcklig ut. Men egentligen var den god liksom. Så att det där var, vi var fan mästare på bland äckliga drycker och liksom förföriskt goda drycker och det var också hemskt kul.
Vilken typ av filmer var dina favoriter när du var liten, eller vilken typ av filmer?
Ja, det där är sånt där som jag har typ fastnat i, alltså just den här är kanske sent 70 80 och 80-tals komedier är sånt där som jag fortfarande är en sucker på. Det var, jag vet, vi hyrde jättemånga gånger Jönssonligan filmerna och sen sån här typ polisskolan och sånt där skit. Eller bara var så här folk som slog sig och sånt där. Det var innan, när man blev lite äldre sen. Då var det väl mer kanske skräckfilmer eller så här spännande actionfilmer. Eller något, innan man blev pretto och skulle se svåra filmer. Men på den tiden då var det liksom rent och skär. Det var liksom någon slags, ja, jag vet inte vad motsvarigheten skulle vara idag, men... Ja, om jag säger Jönssonligan och polisskolan, då tycker jag har gjort en ganska klar beskrivning av liksom genre-materialet som det gick igenom.
Ja, men det är typ den tids motsvarighet till 40 Year Virgin och sånt. Alltså, du vet,
ja, precis. Det kan väl vara lite så. Ja. Men det var på den tiden, det var ändå annorlunda på den tiden, för det var inte, antingen var man för pryd eller så var det inte så kul med sex. Det känns som idag när det är så där 40 Year Old Virgin eller Hangover eller vad heter de där, American Pie eller något. Det är bara så här, han fick en get på kuken. Och bara, wow, det kom en bajs i facet. Det är liksom lite mer så här, att så här, kroppsutsöndringar och kön är så här roligt nu. Shit, han fastnade med ballen i brevlådan en gång till. Jag vet inte, jag tycker inte det är så kul. Det är fan roligare när den här jävla poliskaptenen bara slår en golfboll i ryssens huvud. Doink, så han somnar ner och de löser i fallet liksom. Ja, nej, det är kanske jag som är dum i huvudet. Men jag tycker fan att filmerna var roligare förr.
När du var liten och så här kom hem från skolan, vilka tv-spel var det som gällde för dig egentligen då?
Egentligen, när jag var ganska liten så hade vi inte så mycket tv-spel. För mina föräldrar var väl kanske så här... egentligen sunda föräldrar, så om de hade haft liksom makt på mig fortfarande hade jag säkert varit en bättre människa, för att de tyckte att vi skulle inte ha så mycket tv-spel. Så att vi hade en dator, en gammal 286 som vi spelade. Det fanns, vi hade Tetris och vi hade det här, du vet, Turtlespelet som fanns till Nintendo 8-bitars också.
Ja, just det fanns en PC-version där, ja.
Mm. Precis, och sen ett spel som heter Cosmonaut Stugan körde vi mycket, och en svensk, ja, det kanske inte var svensk, det var på svenska, men det var ju många företag på den tiden som köpte in, att man liksom köpte licensen till ett svenskt förlag som översatte det och sa att det var sitt spel. Så det var ett Pac-Man-klon som hette CD-Man, som var en liten hårig jävla gubbe som gick runt och åt, och så, precis som Pac-Man, man åt prickar.
En CD, som en CD-skiva då, eller?
Ja, CD-man heter han. Okay. Men det låg på 3 disketter, så det var ju lite paradoxalt. Men ja, men det kan nog varit nere i hörnen där han åt upp de här superprickarna. Det var nog fan CD-skivor. Att åt han CD-skivorna, då var det bara checka. Så det körde vi. Och sen kanske i mellanstadiet eller något så sparade jag och brorsan ihop och köpte ett Mega Drive. Så då var det ju mycket Mega Drive, och innan dess har det varit, man var överens kompisar och körde Nintendo. Bland annat så var jag nästan varje kväll i ett halvår överens en polare och körde Bionic Commando. Det var nog mitt, eller det kanske är fortfarande mitt favorit 8-bitarspel som jag körde det hela tiden. Och jag tycker i alla fall fortfarande att jag var bra på den tiden i alla fall. Och det var coolt. Och vad körde man mer? 16-bitars var väl det vi körde mest, Sonic-spelen.
Okej, okay, ja men det är bra. Vi ska ta och berätta lite grann vad vi ska göra i nästa veckas avsnitt och sånt nu då. Vi önskar dig all lycka till med Covecast.
Ja, det tackar jag så jättemycket för. Det kan jag behöva.
Ha det bra.
Hej då grabbar, lycka till.
Tack så mycket. Ja men du, det var allt för den här gången då.
Ja, det var det ju.
Nästa gång jag träffar dig, vad ska vi spela då?
Då ska vi spela Mr. Gimmick.
Spännande, spännande.
Ja, och Skandinavien exklusivt.
Och har du något kul att berätta om det här så vill vi att du mailar in det till pixelklubbe64@gmail.com. Men jag förstår att det finns andra sätt att ta kontakt med oss också, Sebbe.
Det lättaste är egentligen att skriva på Facebook-sida. Och kan man gilla den samtidigt.
Skriv bara in i det blåa fältet uppe, pixelklubbe64, så hittar ni oss. Vi har gett tillbaka till bilderuta 1 nästa gång också. Vad gäller det där?
Jag vet inte.
Ja, men då kör vi ju den listan. Det var ju så att vi hade ju en lista som blev över från när vi hade vår Halloween-special.
En monsterlist.
Vi vill gärna se din lista.
Men du, vi har glömt en sak.
Vad nu?
En annan lista.
Ja! Ja, just det. Ja. I förra avsnittet så utlovade du en topplista till den här gången.
Ja.
Du skulle ju presentera en lista på män som du fann attraktiva när du var liten.
Okej, de har ingen speciell ordning för att jag kunde inte rangordna vem som var snyggast.
Nej, jag förstår, det måste varit svårt ju. Är det så många
ja,
fina?
Ja, med alla de här grobitarna och sådär. Det är riktigt svårt.
Ja, kör nu.
Ja, först ut på den här listan då är ju Dan Aykroyd som spelar Ray Stantz i Ghostbusters.
Ja, okej, okay, ja. Alltså jag kan ju inte ens fatta att man som kvinna kan finna han attraktiv. Så vad var det Sebbe 5 år gammal fann så tilltalande i den här fetlagde, bleke, dock fantastiska skådespelaren? Men ja,
det var hans talang. Nej, jag vet inte. Han hade ju stubb, lite sådär helikopterplats frisyr. Och sen rökte han. Sen hade han coola sådana här Ghostbusters goggles i pannan. Och jag vet inte varför, men jag tyckte
var det var tänkt, ja men vad då attraktiv, vadå gick det att
ja, men jag vet inte
så här bara, oh, den är, alltså sen när vi i skolan så pratade om så här.
Nej,
söta,
det var inte så allvarligt.
Ja, men så här, söta så tjejerna i klassen så
jag bara,
någonstans vet. Där så tänkte du Dan Aykroyd, fast det var
nej,
ingenting
så här var det. När jag tittade på filmen så tyckte jag att han var snygg.
Ja, men tänkte
jag gick inte runt och tänkte på honom.
Ja, men tänkte du ens när du såg det då? Så här,
ja, snygg. Jag tyckte, ja, han är snygg.
Du tänkte verkligen det alltså?
Ja, det tänkte jag.
Okej, okay, ja.
Nästa ut på listan är Kiefer Sutherland från Stand By Me. Han spelar alltså någon storebror till någon av de här grabbarna. Det är väl han som har mördat den här saten som ni
ja,
skulle.
Han, ja.
Och han är då blonderad med lite sådär halmgult hår. Och så har han lite skäggstubb och någon slags sminkning. Där, lite, vad heter det, mascara eller eyeliner. Och han hade en ärmlös svart tröja.
Men han kan man förstå mer i så fall, men han var lite åt det här bad boy-hållet.
Ja, han var ju lite yngre med ju.
Alltså han ser ut som en lika blek men ändå yngre version av Dan Aykroyd.
Nej, han ser lite mer ut som en mus.
Okej, okay, ja.
Nästa då. Nej, kommer vi tycka är helt sjuk. Janne Loffe Karlsson.
Ja, men vänta lite här nu. Janne Loffe Karlsson.
Ja, i repmånad ska tilläggas.
I repmånad, ja.
Ja, han var ju den här clownen som skulle vara sådär lite rolig och lite cool. Och jag vet inte riktigt varför.
Nej,
men
det är det vi inte vet, Sebbe.
Jag tror inte vi vet något om varför jag tyckte att män var snygga, men
hade det något med mustaschen att göra då?
Ja.
Hade ju också ha likt en Aykroyd ju.
Ja. Nej, men vadå, alla kan väl inte vara lika han.
Nej, men de här tre har vissa drag som påminner om varandra.
Kanske att de är mörkhåriga, de här två.
Okej, okay, tall, dark and handsome.
Ja, men han var ju
klassbleka och fetlagda.
Ja, men män i uniform såklart.
Ja, men okej, okay, så Svindlande affärer och andra sådana filmer han gjorde, du var inte attraherad av han där då? Eller?
Jag har inte sett faktiskt.
Ja, men den... vänta lite, om du skulle få kontakt med Janne Loffe nu då?
Uff, nu är han ju gammal och ful.
Jaha, nästa.
Sista då. Jag valde den största.
Vem har du satt där?
Ja, jag tog han sist för att jag tänkte att han är nog lite snyggare och lite sexigare än de andra.
Okej, är det då Brad Pitt eller är det kanske Johnny Depp? Vem är det?
Ingen. Nej, i närheten av en sån kar som denna kar. Rolf Lassgård i Jägarna.
Det är inte sant.
Ja. Han hade ju också helikopterplatta.
Ja, och i högsta grad lite fetlagd.
Ja, han var ju riktigt tjock.
Hur länge var det de här romanserna?
Alltså jag vill inte kalla dem romans, men när jag såg filmen och så tyckte jag att de var snygga.
Ja, men jag vet inte,
Jägarna kommer typ 96, eller när kom den?
94 tror jag.
Var det så tid? Ja. Ja, men var väl där 90, eller ja, nej. Jag vill inte, egentligen vill jag inte avslöja det här, men jag tyckte att Leonardo DiCaprio var snygg i Titanic också.
Då gick vi i högstadiet, tror jag.
Alltså det var ju lite mer förståeligt, måste du väl säga. Han var ju faktiskt snygg på riktigt.
Jo, det var han. Det var han. Så du menar att då när vi snackade skit om honom bara för att vi var avundsjuka att alla tjejer tyckte han var snygg.
Mm.
Så du menar att då egentligen någonstans där så var det någonting som tänkte, ja men han har ju så fina kinder, eller han har ju så fint böljande hår.
Jag vet inte, jag vet bara att vi var hos någon som hade såna här okej-tidningar. Det var såna här sexiga bilder på han. När han typ så här stod i vatten och med öppen skjorta och så här blött hår och sånt. Och då tog jag kort på bilderna med min Gameboy-kamera.
Ja, men det... Men vänta lite, han stod under vatten med öppen skjorta.
Men du ska ju fan inte säga något, du var ju fan kär med någon på högstadiet.
Ja, men nu är vi över på fel sida här.
Du är Barrow.
Tack som fan för att ni har lyssnat.